Vi ska nu läsa ett stycke ur Jesu avskedstal. Och det här är ju från Johannesevangeliet. Och det är faktiskt så att i hela 4 kapitel, från 14 till 17 kapitlet, så uppmuntrar och varnar Jesus sina lärjungar innan det är dags för honom att möta lidandet. Och nästan allt Jesus säger i sitt avskedstal är kopplat till en hjälpare som ska komma. Den helige ande. Det kan vara en fin läsning i veckan. Kapitel 14 till 17 i Johannesevangeliet. Fantastisk läsning och riktad till dig och mig som undrar, hur ska mitt liv som kristen kunna bli på riktigt? Det liv jag lever nu, upptagen kanske med allt, för att bara få veckan att fungera. Hur ska mitt liv med Gud kunna bli på riktigt? Idag ska vi se hur den helige ande är kopplad till just ditt liv. Du som är en viktig del av Kristi kropp, av församlingen. Vi ska se hur den helige ande kan göra dig till en ny människa. Hjälparen kommer i temat idag. Och nästa söndag, som sagt, är det ju pingstdagen. Och idag ska vi tala om hur den helige ande kan göra dig till en ny människa. Och vi ska på nytt läsa det Rut läste i inledningen. Det kommer upp här på väggen. Ifrån Johannes 16, vers 12-15 läser vi: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Det Jesus säger här, det kan inte lärjungarna förstå. De har ingen aning om att Jesu död och uppståndelse ska leda till att Jesus sen återvänder till fadern. Det har vi varit med om den här helgen. Firat det, kan man säga. Och att anden ska komma. Jesus väljer att inte berätta allt i sitt avskedstal. Han säger ju, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men Jesus säger en hel del ändå. Jesus vill ändå styrka dem i detta att det kommer en hjälpare som ska påminna dem om allt det som Jesus har sagt. Men också leda dem vidare i allt det Jesus skulle vilja säga men inte kan säga i nuläget. Men som Jesus säger, när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Det lärjungarna inte kan ta emot, det finns i ditt och mitt liv idag. Jag vågar påstå att genom Jesu död och uppståndelse har liksom en ny värld börjat bryta fram ur den gamla. Och för 2 söndagar sedan så sa jag det som fascinerar mig så oerhört, som jag lever i väldigt mycket. Detta är fantastiskt. Det stora med kristen tro är inte att evigheten väntar sen, utan att evigheten sipprar in i våra liv. Redan här och nu, i ditt liv, som det ser ut just nu. Evigheten är här. Och hur kan jag säga så? För evigheten innebär ingenting annat än en relation med Gud. Och den relationen, visst börjar den ändå nu. Jesus gör sig ett hem i våra hjärtan genom den helige ande. Jesus liksom knackar på vårt hjärtas dörr. Och om vi vill svarar vi ja och öppnar dörren. Och så finns han där i en ständig relation med oss, som kommer pågå i all evighet. Evigheten är här, en ofattbar gåva. Och Jesus säger faktiskt just detta mot slutet i sitt avskedstal. Vi ska bara läsa det han säger mot slutet. Alltså, avskedstalet är från kapitel 14 till 17. Och i kapitel 17, vers 3 kan vi läsa: detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet, att de känner dig och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Och vad är det som kan göra att den här evigheten sipprar in i våra hjärtan här och nu? Jo, det är anden som möjliggör detta. Det är anden som gör den här nära relationen mellan dig och Gud möjlig. Anden som är Gud, anden som en del av den treenige guden som alltid existerat, men precis som Jesus äntrade tid och rum vid ett visst specifikt tillfälle i historien, så har anden också gjort det. Och det var på pingstdagen. Vi ska tala om det nästa söndag, då vi också får möjlighet till dop och välkomnande av nya medlemmar. Fantastiskt att få fira kyrkans födelsedag med dop och medlemsintagning. Anden äntrade scenen på pingstdagen. Och det vi stannar vid idag, för att inte gå händelserna i förväg, det är att anden alltid pekar på Jesus. Som Jesus säger i vårt bibelsammanhang idag: han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör. Anden pekar på Jesus, säger det Jesus säger. Och därför ger den här bibeltexten mig två viktiga frågor idag. Frågorna är: vad är det Jesus har? Och vad är det Jesus vill göra? Vad är det Jesus har? Jag vet inte om ni tänkte på det, men Jesus säger i dagens bibelsammanhang: allt som Fadern har är mitt. Alltså, Jesus har allt som Gud, Fadern, har. Jesus är förenad med Gud, en djup förening med Gud i tillit. Jesus har ett inre liv som är ett med Gud. Jesu inre liv är fyllt av Guds kärlek. Och vi här inne har alla ett inre liv. Bara vi vaknar kan vi känna om det här är en bra dag eller inte. Och det har ingen betydelse om solen lyser, utan det är någonstans vårt inre som avgör hur vi upplever att den här dagen ska bli. Vårt innersta talar, och det är en plats inuti oss där våra beslut fattas. Låt mig kalla det en sorts beslutscentral som vi har här inne. Och det är också den plats där vi kanske dömer andra människor. Jag vet inte hur det är med dig, men visst är det ofta så att bara man möter en människa så där för första gången, så kan man instinktivt känna om man vill närma sig de människorna eller om man vill undvika de människorna. Och det är vårt innersta som talar, vårt inre liv. Hur såg Jesu inre liv ut? Jesus hade ju också det. Han hade ett inre liv. Han hade en beslutscentral. Det som styrde Jesu inre liv, det var Guds kärlek. Alltså, allt i Jesu liv utgick ifrån Guds kärlek. I Matteus 5 kapitel säger Jesus de världsberömda orden: älska era fiender. Alltså, man kan ju bara älska sina fiender om man är fylld av kärlek. Och det är så mycket kärlek i Jesu innersta att han kan säga detta helt ärligt. Eller i Matteus 6: oroa er inte för morgondagen. Jesu inre liv är så fyllt av Guds kärlek att oro, rädsla för något abstrakt som ska hända i framtiden, kanske till exempel att Jesus ska dö, det existerar inte. Eller lite senare i samma kapitel i Matteus: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Jesu inre liv är så fyllt av Guds kärlek att han aldrig utgår ifrån det han saknar. Han lever inte i ängslan, i rädsla, i otillfredsställelse. Tvärtom, Jesus lever i tillit. Alltså, klart att Gud kommer ta hand om oss alla. Vad annat kan Gud göra? Eller Johannes 8 kapitel, där Jesus frestas att bevisa vem han är. Några anklagar honom. Och Jesus säger bara: jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Han kommer i en situation där det är naturliga för honom, tänker jag, borde vara att istället säga: vet du vem du har att göra med? Du som anklagar mig, jag ska visa dig vem jag är. Men Guds kärlek har gjort Jesus så grundad, så säker på vem han är, att han helt enkelt inte behöver bevisa någonting. Han vet, som han säger, att han är i Gud och Gud är i honom. Det har ingen betydelse vad andra människor tänker och tycker om honom. Han är så grundad i Jesu kärlek. Så min första fråga: vad är det Jesus har? Jo, han har Guds inre liv, Guds kärlek inom sig. Och så dyker jag in i den andra och sista frågan: vad är det Jesus vill göra? Vad är det Jesus vill göra? Vi läste de här orden: när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Jesus ska lämna lärjungarna. Han har levt med dem i 3 år, ska nu lämna dem. Och om man ska lära någon att göra något, då är det rätt så avgörande att man lämnar den personen att själv försöka. Min pappa är bra på många sätt, men han hade inte riktigt tålamod att lära mig att göra diverse praktiska saker, som att slå i en spik eller såga upp lite ved. Alltså, han är så oerhört effektiv och snabb att han nog ofta tänkte, då jag bad om hjälp och jag satte igång: det där gör jag snabbare själv. Kanske någon som känner igen sig, som är far eller son. Ni vet vad som händer om man har en sån lärare då man ska lära sig något nytt. En lärare som rycker ut lite för fort och löser uppgiften som eleven faktiskt ju har fått. Ni vet vad som händer? Man lär sig ingenting. Ungefär där är jag fortfarande. Jag kan ingenting praktiskt. Ja, jag är rätt så bra på att riva saker i och för sig. Och måla är jag bra på. Men just att snickra ihop en altan. Jag tror inte jag vet var jag skulle börja ens. Och jag tror inte jag vill lära mig heller, för den delen. Det är lite sent i livet nu, tycker jag, att lära sig något nytt. Hur som helst så ska jag inte skylla allt på min pappa. Han köpte ett trumset till mig och skjutsade mig överallt där jag skulle spela, så att jag haft oerhörd glädje av detta. Men jag tror aldrig han kommer bli en strålande lärare. Och ni förstår vad jag vill komma, för Jesus är en strålande lärare. Alltså, han förstod att om lärjungarna ska kunna leva ut det här budskapet Jesus har försökt leva med dem och försöka få dem att förstå, så behöver han lämna dem. Men anden ska komma istället och vägleda dem, berätta för dem vad Jesus vill. Men de behöver vara självständiga, de behöver bli självständiga. Men han ska sända en hjälpare. Anden ska tala och trösta och inspirera och utmana, uppmuntra och påminna Jesu efterföljare om vad Jesus vill. Och det gäller alla Jesu efterföljare. Det gällde då, det gäller idag. Jag är ju inne på en fråga nu. Vad är det Jesus vill göra? Så, vad är det Jesus vill göra i lärjungarnas liv? och i våra liv? Jo, Jesus vill ge sitt inre liv med Gud. Det vi pratade om innan. Jesus vill ge sitt inre liv med Gud till oss. Jesus vill att hans efterföljare ska ha samma inre liv som han har. Så att vi kan leva livet som det är tänkt att levas. Så att vi kan göra det Jesus vill. Och det är detta som är den helige ande. Jesus vill ge oss sitt inre liv med Gud. Så att vi blir fyllda av Guds kärlek. Så att våra tankar, våra ord, våra handlingar får präglas av denna kärlek. Så att vi kanske en dag kan älska till och med våra fiender. Så att vi kanske en dag kan känna frid över morgondagen och inte behöva bekymra oss så mycket. Så att vi kanske en dag inte längre behöver bevisa eller prestera vårt värde. Vilket fritt liv, vilken frihet. Och jag tror alla av oss som längtar efter detta kan stämma in i bönen. Denna pingst, kom helige ande. Vad rör det här mig? Ja, jag har redan sagt det. Alltså anden förvandlar vårt inre. Så att våra tankar, ord och handlingar blir ledda av och fyllda av Guds kärlek. Kort sagt, anden gör oss till nya människor. Anden gör oss till nya människor. Och det har ingenting med att nå framgång då det gäller vare sig hälsa eller ekonomi. Många har predikat det, många predikar det. Har ingenting att göra med det. Det handlar mer om karaktär än det handlar om omständigheter. Hela Jesu avskedstal handlar ju faktiskt om att lärjungarna ska få det svårt. Precis som Jesus ska få det svårt. Omständigheterna kommer sällan förändras för lärjungarna så de slipper lidande. Men anden ska rusta dem för omständigheterna. Det handlar inte om att omständigheter förändras heller för oss i så stor utsträckning. Men det handlar om vår karaktär. Anden gör dig och mig till nya människor. Vi önskar ju snarare att kanske våra omständigheter skulle förändras så här. Men att leva livet tillsammans med Gud i andens kraft, det tvingar oss ut i verkligheten. Det har tyvärr ingenting att göra med att fly verkligheten och så kunna leva lite mer i det blå i en andlig sfär. Tvärtom, vi läste innan att anden ska vägleda oss in i hela sanningen. Sanning, den helige ande gör oss till nya människor som vågar möta sanningen om Gud. Sanningen om oss själva. Alltså det innebär, om man ska bli konkret, att man, om man lever tillsammans med Gud, går djupare in i svårigheter och smärta. Men man gör det inte ensam, utan man gör det tillsammans med Gud. Och det är därför, tänker jag, som vi ofta flyr Gud lika mycket som vi längtar efter honom. För vi vet att då vi närmar oss Gud så närmar vi oss också de vi innerst inne är. Med alla våra rädslor, våra sår, våra svårigheter, vår smärta. Och därför väljer vi ofta att leva i illusioner istället. Leva långt borta från oss själva och från Gud. Och är det inte därför som vi måste rusa på och ha 7 aktiva dagar i veckan? För vi är så rädda för sanningen om vilka vi innerst inne är. Författaren Eugene Peterson, som också är forskare och pastor och så, han säger så här: med anden verksam behöver vi inte bli kvitt smärta genom att skära av nervtrådar, undvika osäkerhet genom att minimera risker eller undvika besvikelser genom att låta relationer förbli opersonliga. Jag läser det igen. Med anden verksam behöver vi inte bli kvitt smärta genom att skära av nervtrådar, undvika osäkerhet genom att minimera alla risker eller undvika besvikelser genom att låta relationer förbli opersonliga. Jag tror att du har erfarit det här en eller flera gånger i livet själv. Att då du upplever Gud i ditt liv, då upptäcker du att du vågar gå djupare in i svårigheter och smärta. Du vågar möta sanningen. Och då inte ensam, utan tillsammans med Gud och tillsammans med en hel gemenskap. Och här landar vår utmaning idag. Jag tror det. Här landar vår utmaning idag i de liv vi lever. Om vi stillar oss, öppnar oss för den Gud som alltid bor i våra hjärtan, så kommer du upptäcka något fascinerande. Du och jag kommer tillsammans få upptäcka i församlingsgemenskapen hur anden vägleder oss med en stilla röst i dagens små eller stora utmaningar. Du och jag kommer upptäcka hur anden hjälper oss att leva ett liv som är i samklang med Guds kärlek. Och så kanske anden säger, du är älskad och utvald av Gud. Du behöver inte vara girig. Det där du prioriterar nu, det handlar bara om din egen status eller rikedom. Du behöver inte älska pengar. Du behöver inte älska din karriär, för jag ser dig. Jag älskar dig. Eller så knackar Gud på mitt hjärtas dörr och säger, den där oron du har för detta, det är en rädsla som är ogrundad. Du behöver inte vara rädd. Jag ser dig. Jag vakar över dig. Eller så knackar Jesus på mitt hjärtas dörr och säger, den där drivkraften du har att hävda dig, att visa allt du kan, du behöver inte det, för jag ser dig. Jag älskar dig. De där små tilltalen kan komma då vi minst väntar oss det, om vi stillar våra hjärtan och börjar lyssna. Och så kommer du och jag gradvis uppleva hur detta med att älska Gud och älska människor med den kärlek som fyller ditt och mitt hjärta, det är det enda som vi längtar efter och vill. Allt annat är tomhet. Så idag vill jag önska dig att Gud fick ge dig än mer av sitt innersta. Precis som han gav Jesus sitt innersta. Att du får ta emot den helige ande mer och mer och mer. Och så vill jag till sist säga innan vi ska be. Då du upptäcker mer av detta, så kommer du upptäcka mer av specifikt en sak. Glädje. Kärlek är det första och främsta av andens gåvor, som man kan läsa om i Galaterbrevet 5. Men den andra av andens gåvor är glädje. Andens frukt. Glädje är ingenting som vi kämpar oss till. Det är en gåva från Gud som kommer då vi öppnar oss för Gud. Och vi som hela tiden försöker kämpa oss till glädje, inte minst genom en enorm underhållningsindustri. Och det kan ju vara underhållande och roligt en stund. Men den sortens glädje varar också någon stund, några minuter, några timmar, några dagar. Sann glädje kan inte köpas eller ordnas. Det finns en sak vi kan göra för att uppleva bestående glädje. Och det är att leva i öppenhet. För det, åh, det är så härligt att nysa då man har pollenallergi alltså. Jag har varit på Sjöhaga och det är en enorm lägergård, och så klipper vakten Kenny. Om ni har träffat honom. Han är lite vaktmästare och ser till att allt fungerar. Han har klippt gräs, känns det som, hela veckan. Så att jag har sakta men säkert korkat igen här. Det var skönt att äntligen få nysa. Kanske var ett tecken att jag ska sluta också möjligen. Men låt mig till sist säga att det finns en sak vi kan göra för att uppleva bestående glädje. Och det är att leva i öppenhet för det överflödande liv som Jesus talar om. Andens liv inom oss. Så låt oss nu be. Vi ska få lyssna till en sång och sen ska vi öppna böneplatsen. Och då vill jag gärna be för dig. Be en kort bön för dig som vill uppleva att du får mer och mer av hans liv i ditt liv. Då vill jag gärna be för dig. Och jag kommer stå här vid böneplatsen om du vill ha en kort förbön för det. Och så får du gärna tända ett ljus som ett tecken på ett bönämne som du bär på. Men vi ska först lyssna på en sång. Och innan dess så ska vi be om att du och jag ska få ta emot mer och mer av det innersta som Gud gav Jesus. Att vi ska få ta emot det. Låt anden göra dig och mig till nya människor. Vi ber om det. Ja, tack att vi får bära den här bönen i våra hjärtan idag, Gud. Pingstens bön, kom helige ande mer och mer. Tack för möjligheten att få samlas idag. Tack för möjligheten att få påminna oss om att det finns ett liv som är oberoende av omständigheter. Det finns ett liv så fyllt av mening och glädje som det här livets prövningar faktiskt inte rår på. Och tack för den gåvan. För du ser att det är många av oss som har det svårt, som lider och som önskar att livet så annorlunda ut. Och tack att du hör de bönerna och att du också svarar givetvis på våra böner. Men tack att vi framför allt får veta att vi vilar i din hand. Och du har inte lämnat oss ensamma, utan du har skänkt oss hjälparen, den helige ande, som ständigt bor i våra hjärtan, som påminner oss om vilka vi är, att vi är dina älskade barn, och som påminner oss om vad livet handlar om, att ge din kärlek vidare. Tack att vi får ta en stund och tacka dig för det tillsammans nu i sång och bön. Amen.